Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte har skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och med samma din son får hos dig ett evinnerligt liv. Amen. Vi ska i år lyssna till och betrakta passionshistorien enligt evangelisten Markus. Och jag ska idag läsa styckena för vecka 1 och vecka 2 ur Markus evangeliets 14 kapitel. Det var 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. Medan de var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar, och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus, vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg 2 av dem och sa till dem, gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus, sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom den ene efter den andra, det är väl inte jag? Han svarade, det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det så skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa, ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sa, detta detta är mitt blod, förbundsblodet som ger utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger, förrän den dag du jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem: ni ska alla komma på fall, ty det så skrivet, jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus: även om alla andra kommer på fall, så ska inte jag göra det. Jesus sa: sannerligen, redan i natt, innan tuppen har gal två gånger, ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade: om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla de andra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi står upp och sjunger psalmen 143. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Så hade aposteln Paulus och de andra medarbetarna förkunnat i Korint. Så som vi kan läsa orden i första Korintsebrevets andra kapitel, verserna 7 och 8. Och denna Guds hemlighetsfulla vishet ska förkunnas i den kristna församlingen också idag. Budskapet om Kristus som blev korsfäst. Att det som i världens ögon såg ut som den största dårskap, en förbannelse, detta att bli korsfäst. Det är ändå Guds vishet, för det var ju genom korset som Kristus vann härligheten åt oss. Detta är den vishet Gud har använt för att frälsa dig och mig. Denna världens makter kände inte till den, förstod den inte. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Nej, denna Guds hemlighetsfulla vishet var fördold för folket på Jesu tid. Men den förkunnas idag för att det ska bli uppenbart vilken underbar vishet Gud har använt för att frälsa dig och mig. Vår heliga passionstext vill hjälpa oss att upptäcka den vishet Gud har använt för att frälsa oss. Och det ska bli ämnet för dagens passionspredikan. Den vishet Gud har använt för att frälsa oss. Och först, den förstod inte den tidens mäktige, Jesu fiender. Den tidens mäktige Israel var överste prästerna och de skriftlärda. Och nu beredde man sig för att fira påsken och det osyrade brödets högtid. Men det var inte tanken på påskalammet och befrielsen ur Egypten som upptog den tidens mäktige. Nej, överste prästerna och de skriftlärde hade helt andra planer. De sökte efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. Man ville bli av med Jesus, för man kunde inte själva stå emot hans gudomliga vishet. Man hade försökt snärja Jesus genom något hans ord, men Jesus hade istället gjort dem svarslösa. De hade fått stå där med skammen. Nu sökte de efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de var oroliga för folket, för Jesus var ju trots allt populär bland folket. Och under påskhögtiden var det fullt av folk, kanske 100 000 pilgrimer i Jerusalem. Gick man då för burdus till väga kunde man få folket emot sig. Det kunde bli oro bland folket, och det var man rädd för. För vad blev det oro bland folket? Då hade romarna gripit in. För under påskhögtiden så låg den romerska vakten i högsta beredskap i Jerusalem. Så ser vi den tidens mäktiga. List och oro och fruktan för de egna. Men så fick de oväntat hjälp. Judas Iskariot, en av de 12, gick till översteprästerna för att förråda Jesus. Han hade tydligen kontakter där bland den tidens mäktiga. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Nu skulle man kunna sätta sin listiga plan i verket. Nu skulle man röja en motståndare ur vägen. Men vad man inte visste, det var Guds hemlighetsfulla vishet. Den vishet Gud använde för att frälsa världen. Det var 2 dagar kvar till påsk när man skulle slakta påskalammen i Jerusalem. Men denna påsk hade Gud utsett ett annat lamm, sin enda son. Han var det felfria offerlammet som skulle offras denna påsk. Se Guds lamm som borttager världens synd. När påskalammen slaktades i Jerusalem så hängde Jesus där på korset. Som ett lamm du offrad var och all världens synder bar, som vi sjöng i salmen för en stund sedan. Jesus skulle bli gripen och dödad. Själva hade man planer på att det inte skulle ske vid högtiden. Men Guds hemlighetsfulla vishet visste något annat. Det var just i påskhelgen, det var just då det sanna påskalammet Jesus skulle offras. Det kunde bli oro bland folket, det var man ängsliga för. Ja, att döda en oskyldig kunde ju innebära att rättskännande människor ville ta den personen i försvar, och det kunde bli oro. Men Gud använde sin hemlighetsfulla vishet för att frälsa oss. Jesus offrades för att det inte skulle bli oro bland folket, utan för att de oroliga samvetena skulle få frid. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Oron skulle stillas när det fanns försoning och rening i Kristi blod. Fienden kände glädje mitt i listen. Men Gud hade en annan glädje i beredskap åt fattiga syndare. Förlåtelsens glädje, barnaskapets glädje. Den glädje som inte kan köpas för pengar, men som är köpt åt dig och mig för någonting mycket mer än pengar, genom Jesu heliga och dyra blod. En sådan underbar vishet har Gud använt för att frälsa oss. Det förstod inte den tidens mäktige, men Guds vishet är större, underbarare än människors. Den vishet Gud har använt för att frälsa oss, den förstod inte ens Jesu vänner. Och det är det andra vi stannar inför idag. Den förstod inte ens Jesu vänner. Jesu vänner var samlade i Betania och de låg till bords hemma hos Simon den spetälske. Då kommer en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam och hon bröt upp flaskan och hällde ut allsammans över hans huvud. Nardusbalsam, det var något mycket dyrbart. Och därför brukade man blanda upp den för att dryga ut den. Men kvinnan hade en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Och flaskan den förvarades i hade en lång, mycket smal hals för att man inte skulle hälla ut för mycket på en gång utan bara några få droppar. Men hon bröt upp flaskan och hällde ut allsammans över Jesu huvud. Några blev upprörda och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. En denar ska du veta, det var vad en fattig daglönare hade i dagslön. Flaskan var alltså värd en hel årslön för en fattig arbetare. Då kan vi ana något av dess värde, hur dyrbar den var. Och de grälade på henne. Men Jesus tog henne i försvar. Och han ger också en förklaring till som varken lärjungarna eller kvinnan förstod. Han säger, hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smort till begravningen. Man brukade ju smörja sina döda innan man la dem i graven. Men brottslingar, illgärningsmän, fick inte bli smorda till begravningen. Jo, man kunde göra det i förväg innan de avrättades. Och detta, vänner, det vittnar om att Jesus skulle dö som en brottsling bland brottslingar. Varför? Jo, därför att han skulle ta på sig det straff som vi brottslingar, du och jag, hade förtjänat att få lida. Han skulle dö och bli begraven. Detta för att sona vår synd och helga våra gravar till ljuvliga vilokammare. Det kvinnan gjorde var alltså inget onödigt slöseri. Det var ett vittnesbörd om Jesu död och begravning. Och det, säger Jesus, är en god gärning. Så använde Gud Jesu försoningsstöd för att frälsa oss. Hans vänner förstod det inte. Också idag är det mycket som hans vänner inte förstår, även om Jesus talar i klartext. Också idag kan Jesu vänner bli upprörda över att andra vänner bär sig åt på ett sätt som man tycker inte är riktigt passande. Men det ska du veta. För Jesus som har offrat allt är inte ett offer som kanske kostar en hel årslön för stort. Kvinnans offer var ett litet offer i jämförelse med Jesus stora offer. Men det förstod inte hans vänner då. Den vishet Gud har använt för att frälsa oss, den måste predikas överallt i världen. Det är det tredje vi kan lära oss. Den måste predikas överallt i världen. Jesus säger sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Evangeliet, det glada budskapet om vad Jesus gjort för dig och mig, Det måste förkunnas, inte bara för det fromma kyrkfolket i vårt land, utan överallt i världen, bland människor som aldrig har hört evangelium förut. Evangelium är ju en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangelium hjälper oss till tro på Jesus Kristus. Genom Guds evangelium kan vi ana något av den vishet Gud har använt för att frälsa oss. Och är det så att du i tro tar emot detta Jesu offer, ja, då sker det något hos dig. Då blir också du hängiven Herren Kristus, precis som kvinnan blev. Hon som offrade det dyrbaraste hon hade. Och vi bryr oss inte om ifall människor tycker att det här är barnsligt eller dumt, eller att vi rent av gör bort oss när vi slösar på Jesus. Det finns ju de som säger, varför ska de kristna sitta där och läsa sin bibel och vara med om långa gudstjänster? Det är väl ändå slöseri med tid. Man kunde göra något mycket roligare. Nej, vänner, det är inte slöseri med tid att vara där Jesus är. Att vara nära Jesus, att vara hängiven honom, att offra för honom, det är en god gärning, säger Jesus. Men för den skull får vi inte glömma de fattiga. När de som blev förargade på kvinnans slöseri och tyckte att man skulle ge pengarna åt de fattiga, så säger Jesus, de fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. En kärlekens omsorg om de fattiga, att göra gott och hjälpa dem som har det svårt, det hör också med till sann kristendom. Så Guds ord idag får tala om den vishet som Gud har använt för att frälsa oss. Den vishet som den tidens mäktige inte förstod, och som inte ens hans vänner idag helt och hållet förstår, men som du kan få tränga djupare in i och lära känna allt bättre genom det evangelium som predikas. Evangelium om den korsfäste Kristus, han som är Guds kraft och Guds visdom. Det gäller för oss, för dig och mig, att vi tar vara på den frälsning som Gud har berätt åt oss genom Jesus Kristus. Den frälsning som är bestämd att leda oss till härlighet. Och tar du emot Jesus, stannar hos honom, då blir hans härlighet din härlighet. Vilken underbar vishet. Och du och jag kan bara säga, tack gode Gud, vilken underbar vishet har du inte använt för att frälsa oss. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande skriva ditt ord djupt in i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut, och så får bli saliga genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Så sjunger vi psalmen 440. låt oss bedja. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt död. Giv oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den heliga Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens makt och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt kan prisa och lova dig i evighet. Amen. Så be vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. gudstjänsten är slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.